Podplay.
Men av dina erfarenheter, hur ofta har det varit liksom som ni har fått så här, nej, det finns inte plats?
Men det är ju jätteofta. Vi håller en fasad för att minska oron. Och tyvärr så syns ju inte allt det här i statistiken.
Nej.
Det är så många gånger när jag jobbade på förlossningen som någon stod och knackade på dörren och sa att, och då kanske jag bara skulle kissa. Alltså vi pratade om 2 minuter. Att du måste komma för hon och kystar.
Det är väl bara vi som får hålla käften.
Vi kan få prata lite lugnare idag.
Ja. Kör!
Vem har vi här?
Ja, Sara heter jag, är 33. Jag har 2 barn och är ju barnmorska.
Mm. Och det är därför du är här idag.
Exakt.
Så roligt.
Vi har ju, alltså våra lyssnare har tjatat. Och vi har tjatat. Vi har pratat om det här. Alltså vi har pratat om det här så mycket.
Vi har sagt det så många gånger att vi måste bjuda in en barnmorska. För vi pratar ju så mycket om förlossningar. Och det är ju så här noll kunskap i det. Det är ju bara erfarenheter liksom. Så att det ska bli så jäkla kul att få prata med någon som kan.
Ja. Och du, alltså jag måste bara fråga, är inte det häftigaste att få vara med och alltså när barn kommer ut?
Mm. Jo.
Är det inte så jävla häftigt?
Jo, det är jättehäftigt. Men sen blir det ju också en vardag.
Mm.
Och det är ju en hel arbetsupplevelse och arbetssituation. Så att det är klart att vissa födslar tar man med sig mer än andra. Det finns ju vissa födslar som jag kommer minnas för resten av mitt liv.
Mm. Mm. Och hur, jag tänker så här, för oss som inte jobbar med det här utan som bara har våra egna erfarenheter och våra egna förlossningar, för oss så blir det ju så himla speciellt. Det är ju precis som att du har, när du har fött liksom, då är det ju dina förlossningar. Men jag tänker när man jobbar med det så blir det ju som du säger en vardag. Men vad skulle du säga är det bästa versus det sämsta med ditt jobb?
Som barnmorska helhet, och eftersom jag nu då jobbar på barnmorskemottagning, så är det ju det här att få se familjen eller individen, lite beroende på hur situationen ser ut, men gå från en kanske tvåsamhet då till att bli en liten familj.
Mm-hmm.
Och se hur de växer in i det här.
Mm.
Och på återbesöket få träffa dem rätt slita men ändå sån lycka och stolthet i blicken.
Mm.
Det är nog det. Det är jättefint att få vara med på födslarna.
Mm.
Men det blir ju väldigt speciellt.
Mm.
Just där och just då. Det är så mycket känslor.
Mm.
Men det finaste är nog ändå att se det här när jag har landat lite.
Mm.
Det kan jag verkligen tänka mig.
Och just att man har den ynnesten att få jobba med någonting som att hålla deras hand.
Mm.
Försöka etablera liksom en trygghet under den här otroligt läskiga men också fantastiska tiden kring barnmorskeriet.
Mm. Hur sämsta då?
Det tror jag ni är medvetna om själva.
Mm.
Det är ju vår arbetssituation alla gånger.
Mm.
Tyvärr.
Mm.
Men den jag hoppas verkligen att den revolutionen som pågår just nu leder till någonting. Och jag önskar att jag hade kunnat säga att det var bättre när jag tog examen för över 6 år sedan.
Mm.
Men det såg likadant ut då också.
Det gjorde det. För jag sa faktiskt och funderade lite på det. Vi kan ju gå in på det direkt för att vi kommer ju att prata om det här såklart. Mm. Och
pratar ju om den pågående barnmorskekrisen.
Alltså som är så uppmärksammad just nu, vilket är jättebra. Men jag kan nästan skämmas över hur dålig koll man har haft på det här.
Mm.
Jag kan ärligt säga att jag knappt vetat om att situationen ser ut så här. För det har inte pratats jättemycket om det. I alla fall inte på det sättet som det når ut till alla just nu.
Mm.
Och jag själv har varit väldigt skonad. Båda mina förlossningar har haft det väldigt bra. Har inte märkt av någonting av det här överhuvudtaget. Jag har varit helt så här, någonstans i någon drömvärld där det fungerar jättebra.
Mm.
Och du också, Andrea. Och de flesta av mina vänner som jag pratar med om förlossningar och så här, vi alla har fått en väldigt... Jag vet inte om det har med timing att göra, jag vet inte vad det handlar om. Men vi alla har haft väldigt tur med hur vi har fått föda barn. Och när man då får veta hur det ser ut, och du säger att det såg likadant ut för 6 år sedan, då blir man så här, varför var inte det här någonting jag gick och oroade mig för under min graviditet? Jag hade inte en tanke på det. Inte en tanke.
Jag tror att det handlar mycket om det ni gör. Att ni försöker, när ni väl är där, så att ni lägger tiden som... Ja, eller vad säger man? Det bästa ni kan utför situationen.
Jo, men så är det verkligen. Jag tror att, och jag vet att vi är jätteduktiga på på. Vi är ju kvinnor som har valt att jobba med det här. Och jag vill påstå att barnmorskor är unika inom vården på det sättet att vi verkligen lever för det här. Många har ju verkligen velat bli barnmorskor sen de kanske gick sköterskeprogrammet och visste redan då att de ville bli barnmorskor. Det är många som har drömt om det här yrket sen vi var små. Och som i ett kvinnoyrke där man omvårdar och så är vi väldigt bra på att hålla en fasad för den födande. För jag menar, vi vill ju heller inte oroa upp den födande.
Nej. Vad tror du att lösningen? Har du konkret att säga vad du tror skulle behövas?
Ja, men jag är helt i linje på det här med en barnmorska per födande. Vi hade ju ett lite liknande upplägg på Södra BB förut till exempel. Det projektet lades ju ner. Och det var ju så. Det var ju inte jämlik vård på det sättet att man ska ju få en födande oavsett om man har en komplicerad...
Vad betyder det? Ska den här personen då finnas med under hela förlossningens gång? Liksom?
Det går ju kanske inte riktigt eftersom förlossningen kan ju verkligen dra ut på tiden.
Nej, ja.
Men att man har en... Som barnmorska ansvarar man över en födande i aktiv fas.
Just det. Och nu ser det ut som att man ofta får ha flera, eller?
Ja, men precis. Ofta har man kanske två...
Tre. Jag hade ju tre hela tiden genom mina förlossningar. Jag hade ju totalt, alltså jag hade tre och så hade jag tre olika kullar. Nio barnmorskor hade jag.
Ja, men nu menar vi typ att du som barnmorska här nu då har både mig och dig och en tredje person som är aktivt födande, alla tre liksom. Så att man får springa genom liksom,
alltså,
dörrarna.
Jag kan ju ta ett exempel.
Men hur funkar det? Jag fattar inte.
Men till exempel min första sommar då, då var vi två vikarier. Den sommaren, två nyexade barnmorskor.
Shit.
Och det kunde ju vara så att jag stod på en födsel eller hade precis kanske sytt klart. Och då kommer de och säger att men jag måste in på ett akutsnitt med en annan patient. Och på operationen så ringer de och säger, är barnet ute? Ja, men då måste du lämna över för att du har en som håller på att krysta på intaget. Och så in på förlossningen i operationskläder. Och i princip tar emot, alltså i de mest akuta situationerna, då får man ju fråga det som allra viktigast. Är du frisk? Har du haft en normal graviditet?
Nej, men
mår du bra? Ja. Men det kan också bli jättefina. Jag minns i en akut situation där hon som hade fött barnet grät. Och jag tänkte att nu har det spårat liksom.
Mm.
Men, och då frågade jag, varför gråter du?
Mm.
Och då var hon så lycklig.
Mm.
Då hade hon haft med sig en traumatisk förlossning. Gången innan, som inte ens jag hade hunnit ta del av.
Mm.
Men den här gången så blev det en normal förlossning och hon var jättelycklig. Mm. Så att, och det säger lite också om hur duktiga vi är på att på något sätt...
Gömma det lite.
Ja, inta en roll. Men det är nog också typiskt kvinnligt, tyvärr.
Gud, ja. Ja, verkligen. För de som inte vet, då, de flesta vet ju. Men jag tänker att nu sitter vi och pratar här som att alla har koll på vad vi pratar om. Men vad är det som händer? Vad är det som liksom pågår?
Nej, men det är ju att dels att vi har en helt undermålig arbetsmiljö. Och nu pratar jag framförallt om på förlossningsklinikerna. Mm. Det här är ju inte något unikum för Stockholm. Det ser ut så här i princip över hela landet.
Mm.
Det är ju också såklart en ögonblicksbild hur många... Det är ju en akutsjukvård förlossningen. Så att det beror ju på hur många som föder samtidigt. Det är ju det här att inte ha möjlighet till rast. Att inte ha möjlighet ibland. Alltså det är så många gånger när jag jobbade på förlossningen som någon stod och knackade på dörren och sa att... Och då kanske jag bara skulle kissa. Alltså vi pratade om 2 minuter.
Mm.
Att du måste komma för hon och kysta. Jag har jobbat i akutmottagningen på Karolinska innan. Och jag jobbade alltid typ 150%. Jag gillar när det händer grejer. Jag tycker om att ha många bollar i luften och jag är en väldigt aktiv person. Men jag klarade av att jobba heltid på förlossningen. En sommar.
Det säger ganska mycket.
Det säger ganska mycket. Och det är väl just det. Och sen är det ju det här med att ha det ytterst ansvaret. Det går inte riktigt att jämföra med en sjuksköterska som ofta har möjlighet att luta sig mycket mot läkarna till exempel. Här måste vi veta när är det inte normalt längre. För att är det så att du har en normal graviditet och en normal födsel så träffar du ingen läkare under
Nej, exakt.
Det. Så att det är ju... en kombination av arbetsmiljön och det att det saknas förlossningsplatser i Stockholm idag, så som det ser ut i praktiken.
Alltså, så det vet man ju att det har pratats om länge. Eller? Alltså, för jag...
Ja, men det är absolut. Det, alltså, plats och sådär.
Har det varit fullt när du har...
Nej, jag, det är ju det också sen när jag, båda mina förlossningar på två helt olika årstider, om man ska säga, alltså med olika tider på året, så har jag ändå känt att så här, det har aldrig varit... mer också min egen magkänsla, att jag aldrig ens har tänkt den, jag har aldrig behövt tänka den tanken, jag har aldrig tänkt tanken att tänk om jag ringer och så är det fullt.
Jag ska var inte behöva känna.
Nej, exakt. Nej. Jag tänker att man inte ska behöva känna så, men hade jag blivit gravid nu en tredje gång, då kan jag säga att efter det här som pågår nu så kommer jag ju ha en sån liten oro. Alltså jag kommer ju ha ett annat så här, inte orolig att jag kommer vara rädd. Jag vet ju att det löser sig på ett eller annat sätt, så kommer det att lösa sig. För jag är väldigt mycket så som person att så här, ja men i värsta fall då föder jag barn själv hemma. Alltså så här, det löser väl sig förhoppningsvis på ett bra sätt. Men jag tror ju att jag kommer att ha en helt annan oro inför en tredje förlossning efter allting som händer nu, eller det jag får reda på nu, och hur mer utbildad det blir inom vad som händer, kontra hur jag kände min förlossning 1 och 2. Jag hade inte en tanke på att jag inte skulle få plats. Alltså det kan jag ärligt säga.
Jag hade ju det. Men det är för att många har varit så här, för jag har ju haft tjejkompisar som har fött, framförallt på sommaren, vet jag, det har fött många bebisar då, som jag förstått, höst eller sommar och höst.
Och jag har ju fött på både sommar och höst. Ja. Och har jag aldrig tänkt det.
Nej, alltså jag födde min första dotter på nyårsafton 2017. Då var det inte så mycket. De var ju så här, kom in, vi har typ ingenting att göra, välkommen. Så att om man vill ha mycket, då ska man ju tajma in då. Men när jag skulle föda min andra, så ringde jag in till SÖS, och då gick min första förlossning ganska snabbt. Den gick som vattnet gick, och då fick jag verka direkt med så här, du vet, jättetajta. Vi snackar så här, jag tror att jag hade vila så här 20-30 sekunder mellan varje, jätteont. Ingen verk, det var liksom inte så att det stegrade som folk säger, att det blir värre och värre, utan det var pangbom. Och sen var hon ute 5,5 timme senare liksom. Så min andra förlossning så sa de så här, men var lite redo bara, utan att skrämma upp mig liksom, att så här, men ring in när det sätter igång. Så att, och så fick jag min andra 1,5 år, 1 år och 8 månader efter, så att folk var så här, det kan gå fort. Så att jag ringde in då, och då sa de att ja, känner du att du verkligen behöver komma in? Så här, och då kände jag så här, det var ju en varningsgrej att så här,
varför ringer man?
Exakt. Så jag sa att ja, alltså det måste jag nog faktiskt göra, känner jag. Och då fick jag ännu mer panik när de sa så, för då var jag så här, vadå? Och de bara, alltså just nu så har vi ingen plats här. Och då ringde jag till SÖS. Och jag bara, men gud, hon bara, men låt mig ringa runt lite så ska jag kolla vad jag kan göra liksom. Ringer tillbaka, vad säger hon då? Det är fullt i hela Storstockholm. Och jag får ju dunderpanik. Nu börjar jag få jättemycket verkar. Det här, jag var ju säker, det här kommer gå fort. Jag vill inte föda i bilen. Sen tror jag att vi la på, jag fortsätter ta lite verkar, och min sambo bara, vad händer? Jag bara, nej, det är fullt i hela Storstockholm. Så att vi kommer ju få, jag vet inte vad som räknas som Storstockholm.
Nej, men regionen är ju liksom Danderyd i norr, kan man väl säga. Ja. Och Södertälje i söder.
Ja, så att om vi hade behövt åka någonstans som låg utanför, hade det varit typ...
Det kan vara var som, det kan vara Västerås, typ det kan vara Uppsala.
Ja. Ja, det är ju en bit att åka.
Ibland Gävle.
Nej, men sluta. Mm. Alltså, ja... Men sen ringde de tillbaka och var så här, känner du att du behöver komma in? Och jag bara, ja, men jag måste. För då hade jag också varit hos min barnmorska på dagen och gjort en andra hinsvepning. Och då var jag öppen 6, töjbar 7. Så jag visste ju att så här, det här, när det här sätter igång, då, det är inte så att så här, man går inte öppen 7 centimeter, men alltså så här, andra barnet 1,5 år efter. Då sa de, vad ska vi göra? Du får helt enkelt bara komma in så får vi lösa det. Så vi åkte in. Och då, alltså den födande kvinnan innan mig har alltså precis kläckt ut sin unge. Och de har precis sytt ihop, alltså så här, det var precis. Och då liksom, vi mötte liksom varandra. De hann inte ens göra rent i rummet innan vi kom. Det gjorde de när vi var där inne. Och då vet jag att jag tänkte på det, att så här, shit. Då tyckte jag så synd om barnmorskorna för att jag...
Och jag med min första förlossning, då fick jag inte heller plats. Även fast jag inte hade den oron, så minns jag att jag hade ju varit inskriven på SÖS. Jag ringde dit och de var så här, nej men vi har tyvärr fullt, men du kommer få åka till Danderyd. Så det var inte mer än så för mig. För då, och då hade jag inte riktigt reflektera över att så här, okej, det var fullt det jag tänkte, men jag fick komma dit. Ja, det löste sig på ett snabbt sätt för mig liksom. Så jag hann aldrig liksom riktigt reflektera över det.
Men av dina erfarenheter, hur ofta har det varit liksom som ni har fått säga, nej, det finns inte plats?
Men det är ju jätteofta.
Ja, det är det.
Nu är ju inte jag... jag jobbar ju på förlossningen.
Mm. Du tar inte emot samtalen framför, liksom?
Jo, framförallt jobbar jag på förlossningsakutmottagning. Så att jag tar hand om alla de här samtalen, kan man säga. Och även bedömningar, är man igång eller är man inte igång. Mm. Kanske man behöver en sovdos eller sådär.
Mm.
Men det förekommer och har förekommit jättelänge. Sen sträcker vi på oss och, som ni säger, vi håller en fasad för att minska oron. Men, och tyvärr så syns ju inte allt det här i statistiken.
Nej.
Utan det är väl det som är provocerande också när politiker står och säger att bristningarna minskar. Vi har tillräckligt med förlossningsplatser när vi vet att det inte är så. Mm.
Bara för att ni biter ihop och inte typ... Det finns ingen statistik på det för att ni typ löser det. Fast exakt. Ni mår skit i det. Typ. Alltså så här,
ja, men kortfattat kan man säga det så.
Mm.
Och någon gång räcker det. Vi har ju flaggat för...
Mm.
Ja, men ni har ju små barn så att ni vet ju. Det är ungefär samma sak som när man säger till någon att sluta. Gärna syskonet sluta och reta den andra. Till slut när de fortsätter och man inte lyssnar då...
Det räcker.
Det räcker.
Ja. Aha, så i grund och botten så är det att det behövs mer platser för att det ska kunna jobba fler barnmorskor. För jag tänker annars liksom, det är det någon annan faktor?
Det behövs fler platser och det behövs bättre arbetsvillkor.
Mm. Men, och hur menas med bättre arbetsvillkor? För jag tänker att om man hade varit fler barnmorskor hade man inte haft bättre arbetsvillkor för att man hade kunnat hjälpas åt.
Absolut.
Så då är det väl att det ska finnas mer plats eller handlar det också om lön? Att det är dåligt betalt kontra det jobbet ni gör.
Jag tror man ska vara försiktig i den här revolutionen. Att dra in lönefrågan. Ja. Det är mycket som styrs av kollektivavtal och så här. Ja. Utan det som jag tycker är framförallt, eller det som är viktigast just nu, anser jag är liksom själva arbetsmiljön. Och då pratar vi om kanske att, eftersom det ändå verkar vara så som det är, om de inte lyckas fixa arbetsmiljön på något annat sätt, så... pratar vi en del om det här att jobba 80% och få lön för en hel tid för att man ska orka.
Mm, återhämta sig. Precis. Och ladda om. Liksom.
Och då att mer fokus på arbetsmiljön och kanske inte lönefrågan.
Att man får mera liksom, fördelar på annat sätt som inte bara är ekonomiskt. Liksom.
Exakt. Mm, för att många av oss väljer bort det för att det sliter för mycket på den hälsa.
Och det fattar man ju verkligen.
Och sen det här med fler platser betyder ju fler barnmorskor. Och det här enfödande... eller en barnmorska på det födande. Jag till exempel födde mitt första barn också supersnabbt. Jag var öppen 8, hade inte särskilt ont, började med lustgas och så visste jag så men det här kommer ta tid, jag får svördska, så jag bad dem att ta hål på fosterhinnorna. Och så sa hon till mig då sen, men nu kommer jag behöva lämna dig för en annan födande ett litet tag, så du kommer bli själv ett tag. Och jag var fine, jag hade ju inte ont innan. Vi låg och sov en halvtimme innan. Ja, det var helt sjukt. Jag som är rätt smärtkänslig annars, jag trodde verkligen att... men sen liksom brakar ju verkstormarnas verkstorm lös. Hon hann ju inte mer än att komma in på rummet efter att jag bad henne komma in och riva om i trosen och så kommer den ut. Och jag var jättenöjd och trygg och hela den biten. Men jag tänker efterhand, alltså jag hade behövt någon där då.
Bara den tryggheten att veta att om det blir akut nu så vet jag att jag har alltid en. Sen kanske man inte alltid kommer behöva använda den. Liksom. Men tryggheten att ha det är nog så jäkla viktigt för också att hålla sig lugn. Och
vet att man är där. Jag sitter här utanför. Det är bara att du ringer om det är något, annars kommer jag in när det är dags för nästa kontroll. Eller liksom
hur många... Jag fattar inte då hur det kan... Hur kan jag blir så här typ irriterad på att jag då har haft turen att ha tre barnmorskor med i tre olika omgångar. De har liksom gått på skift och liksom, och sen min andra förlossning igen. Men tre barnmorskor.
Men det är ju inte tre barnmorskor med, det är väl en barnmorska, en undersköterska och en...
Ja, men
jag vet inte,
det är en barnmorska, en
inte tre barnmorskor, men jag har haft tre personer
men det har jag också haft.
Kuller liksom.
Men det är det väl generellt?
Ja, men varje pass, vi jobbar ju ofta parvård, så att det är ju en barnmorska och en undersköterska. Sen kan det ju vara så att när man kryssar att det är två barnmorskor där, eller om det är någon student med eller något sånt där.
Men jag hade en manlig undersköterska med, vet jag. på min andra. Han var underbar. Jag älskade honom. Han var så bra. Han vet vad han gjorde. Han gjorde en grej som gjorde det är det mest verksamma som har funkat på någon, alltså alla mina förlossningar.
Han
båda.
Tog dig.
Nej, alla dina förlossningar.
Jag menar för att professionellt
han tog mina ben. Alltså vad ska man säga? Men han höll mina ben bara så här så att jag kunde slappna av. Mm. Han höll upp dem men ändå fast dem. Alltså då bara släppte allting. Jag bara, det var det skönaste någon har gjort. Bara stå kvar. Så han stod ju så typ.
Så är det Rasmus på mig typ hela förlossningen. För det var det första de sa. Gör så här på henne. Håll i benen här. Upp med dem. Och så bara håller och trycker. Det gjorde han ju typ på mig. Varenda verk. Det var så jävla skönt.
Ja, men det är ju så skönt när någon kommer in och på något sätt tar kommandot lite. Jag minns också det. När hon då kom in springandes där. Nu vet ju det, man är inte riktigt närvarande, jag kommer inte exakt ihåg, men jag minns ju bara hur hon kom tillbaks där då medan jag krystade på väg från toaletten och bara tog mig, tog fast mig och bara, nu sätter du dig på pallen, och jag bara, nej jag vill inte röra mig, och så bara, men du sa att du ville föda på pallen, och jag bara, nej, och ni vet, man är inte jättemobil i den smärtan,
nej.
Och då bara tog hon mig. Och jag är ändå rätt lång. Och bara baxade ner mig. På den. Och det var så skönt, det jag minns.
Får vi fråga lite så här generella frågor kring
förlossningarna? Jag har faktiskt en följdfråga på din förlossning där. För du sa ju att du var öppen 8 cm, du hade inte så jätteont. Och då hade inte ditt vatten gått. För de tog hål på hinnan. Då blir jag så här lite nyfiken. Jag har ingen aning om det här. Men kan det vara så att man har mindre ont innan vattnet har gått? För på min andra förlossning så hade jag typ inte ont alls, känns det som.
Så har det varit
förrän
för mig.
Vattnet gick innan hon kom. Jag födde nästan med vattnet kvar. Sista
krystvärken. Och då går ju vattnet i rätt tid där. Det är lite intressant. Vattnet ska ju inte gå.
Innan egentligen. Nej, för jag hade typ inte ont hela den. Eller klart jag hade ont. Men det var så här, jag kunde verkligen så här, andas, gå, prata. Och sen sista krystvärken innan jag liksom tryck ut mig då. Så gick mitt vatten. Och då kände jag en helt annan smärta. Det var typ som, jag kan minnas hur jag kände att så här. Alltså jag kände mer på något sätt. Då blev jag typ nyfiken på, du säger då när ditt omtog vattnet att det gick väldigt fort då, så här, då blev det smärta.
Är det någon slags så här?
I mitt fall tror jag det var så här att mina barn har legat väldigt högt upp och hinnorna har hållit dem uppe. Alltså jag har haft väldigt
starka
hinnor antar jag. Och sen så har, när hinnorna har försvunnit, så har mina barn bara rasslat igenom hela förlossningskanalen på kanske 3-4 verkar. I mitt fall var det nog det som gjorde så himla ont i det, var ju att vaginan tändes så himla snabbt. Det här, när man öppnar sig i själva öppningsskedet, så kanske det här kan spela lite roll, för att livmodern är ju en muskel som drar ihop sig under verkarna, och längst ner har du ju livmoderhalsen, och den ska ju
töjas,
förkortas, och sen ska själva munnen, livmodermunnen kallar vi det för, öppnas. Så att i mitt fall var det nog att det här sista skedet gick så extremt fort. Uppenbarligen har jag ju...
Du var redo.
En flexibel vagina. För första gångs föderskor så brukar ju det ta nästan...
Tid.
Ja, det brukar ta tid eftersom...
sista delen, eller?
Ja, men själva nedträngningen.
Okay, ja, det tog 8 timmar för mig.
Ja,
exakt.
Men när vattnet går så kommer ju barnet åt mer på insidan av livmodern. Där har vi små receptorer som reagerar på tryck. Och det är det som gör då att när vattnet går så retar barnet livmoderväggen mer, och verkarna
stimuleras på något
exakt.
Sätt.
Så det kan kanske kännas lite mer.
Exakt, jag tror att det är det som känns. Sen, jag menar, det är ju lite annorlunda om man tänker att man ska få ur sig ett ägg i en vätskefylld påse, eller man ska säga, jämfört med, men där i slutet vet jag inte om det spelar så stor roll rent smärtmässigt, allt är så tajta i alla fall.
Alltså jag minns ju inte att det var så, jag hann ju inte känna någon smärta, för det tog ju typ en minut efter att vattnet hade gått, så var jag ju klar liksom. Men jag tänker bara rent, om jag jämför smärtmässigt första förlossningen, andra förlossningen, där vattnet gick tidigt första.
Tog de ditt vattnet?
De tog vatten på båda, men då tog de det tidigt liksom, på första förlossningen, för det hände inte så mycket, så då tog de det. Medan på andra förlossningen då hände det saker, det gick väldigt fort, det tog 3 timmar allt som allt från första verk till att hon var ute. Och så då hände det saker hela tiden. Så då sa hon så här, men vi testar att låta dig föda med barnet kvar i vattnet. Just och de var så här jättetaggade på det. För de bara, gud, det här var det så
vi tycker
kul
att det är väldigt mysigt.
Ja, och så de, jag kommer ihåg, de var så här, men nu hoppas vi verkligen att vattnet inte ska gå. Jag var så här, kan jag göra någonting för att det inte ska, för att det inte ska ske? De
don't
bara,
push too hard, sister.
Ja, exakt. De bara, ta det lugnt. Det kom, hon är jättenära på att komma ut liksom. Och så krystverken innan så... sprack det ju liksom.
Men jag bara, de har jämför... inte tagit hål på ditt vatten.
Nej, de tog inte hål på det, utan vi tänkte att jag skulle föda med henne i vattnet.
Segerhuvud.
Ja, det hade ju varit lite coolt.
Ja, det har man sett på video.
Men nästa tar jag.
Alltså för mig var det ju så. Min första förlossning, jag tror, eller alltså jag är ingen barnmorska så jag vet ju inte. Men min första förlossning, då var det så här. Jag låg i sängen och skulle sova. Jag hade varit så här, men nu känns det någonting typ, men inte, alltså så här, nej, det kan lika gärna vara ingenting. Gick och la mig och sen sa det knak i min rygg. Då kändes det som att någon typ bröt av min ryggrad. Det känns som någon hoppade på min rygg och så sa det knak. Och då direkt fick jag en verk samtidigt. Och så satte jag mig upp. Jag sa till och med till Linus, min sambo, att så här, hörde du det där? Han bara, hörde vadå? Jag bara, nej men alltså, vad hände precis? Och då började jag få verka direkt. Bara det att det kom inget vatten då, men sen gick jag badade, hände ingenting, gick på toaletten och kissade. Då gick slemproppen och sen när jag ställde mig upp, då kom vattnet. Mm. Visst måste det ha varit att hinnan gick sönder när jag låg ner då. Det kan ju inte vara något annat.
Ingen aning. Alltså...
vad skulle du annars säga, knak? Alltså jag minns det, nej, jag minns fortfarande känslan.
Men det där
känslan.
Knakande ljudet brukar ju folk säga... att det,
det var ett liksom
låter när vattnet går.
Jag tänker att det var det.
Nej, men jag du känner, får fortsätta tro.
Ja, men jag känner att det måste vara så. Men ja. sen, för då hade jag så ont att så här, jag, absolut att jag hade en jättelätt förlossning, men den förlossningen var nästan lite för snabb. Det var lite för effektivt för att jag orkade liksom inte. Det var bara psyket. Jag liksom, jag hade ju spräckt alla blodkärl i ansiktet.
Känner du dig lite provocerad över de som ljudlöst lyfter på ett ben?
Nej. För så var jag det andra gången. Så att, och jag, den var ändå så kort tid så att jag kände att jag kunde hantera det. Och jag vet att jag reflekterade inte över det då, för jag tänkte så här, det här gick skitfort och jättebra. Men i efterhand när jag födde min andra, då var jag så här, den första förlossningen var inte, den var inte optimal. För det andra var liksom, för det första så kände jag inga krystverkar med första. Jag bara tryckte. Alltså jag, med andra så kände jag verkligen, nu trycker det på neråt. Det var som att liksom, första förlossningen så var det psyket som drog det hela. Och andra förlossningen så var det kroppen. Då bara var jag, du vet, jag var i ett annat rum. Min kropp bara gjorde allting själv.
Men inte det ganska vanligt, för jag upplever ju typ exakt samma. Min första var också mycket mer bara, psyket skrek mycket. Var mycket mer
så.
Och medans andra var jag bara så här, lugn.
Jag hade
typ inte ont. Känns det,
men det jag skulle komma till bara var vattnet. Att andra gången, då var det så här, du vet att det stegrar upp. Att så här, nu får jag verk och så blir det tätare. Men som Mimmi beskriver, att när vattnet sen gick, då var det som att det levlade upp liksom 10 gånger. Och då fick jag
det. Men det blir ju mer intensivt.
Ont. Ja.
Jo, och så är det ju. Men jag tror också så här att det är ju, kanske inte pratas lika mycket om hur mycket vi reflekterar kring våran förlossning efteråt.
Nej.
Och jag kan fortfarande ta fram mina journal kopior och titta och minnas tillbaka ibland. Och
jag också.
Om man går igen. Och jag tror att det är väldigt naturligt och bra att gå igenom den för att på något sätt landa i de tankar och känslor som en födsel ändå innebär. Men jag tror också att vi ska vara försiktiga att så här, värdera det som jättemycket som en prestation, eller det blir lätt att vi jämför oss med varandra. Och jag menar, min första födsel, ja, det kanske inte blev optimalt. Men summa summarum så var det ändå, ja, det var en positiv upplevelse. Sen all respekt för de som inte har det. Det är inte så jag menar. Men att vi inte försöker att fokusera exakt på detaljnivå. Vad vi hade kunnat gjort bättre eller vad vi hade gjort. Ja, man kan ju drömma och man kan ju förbereda sig för kanske en framtida förlossning om det är någonting som man önskar uppleva den gången. Men ändå låta livet få.
Det tycker jag. Alltså jag känner bara så här, jag tittar tillbaka på båda mina bara fan vad
tacksam
och
att du kunde ta det som det kommer, vilket på många sätt är sunt. Det beror ju sannolikt på vem du är som person innan, vad du har varit med om.
Jo, men så gör jag ju med allt i livet. Exakt. Jag är ju väldigt sådär, jag bara,
det blir vad det blir.
Liksom.
Så att det är ju så otroligt olika, men jag tror verkligen på om det inte är något speciellt sådär, att förbereder sig, men förbereder sig lagom.
Lagom, ja. Inte går runt och oroa sig.
Det
heller,
låter väldigt ovänt.
Jo, men jag tänker också att så här, jag är ju mycket sådär med allt. Så här, ja, man kan ju gå och oroa sig, men oavsett så kommer ju the outcome vara the same. Mm. Sitter jag där och så här, inte då skulle få en plats, till exempel säger vi. Oavsett om jag hade gått och oroat mig hela min graviditet kring det här, eller om jag inte hade gjort det, så hade the outcome varit alltså, samma sak den dagen det sker. Alltså.
Och helt ärligt, du som var, hur mycket kan man? Vi har ju pratat om det här mycket, att man kan ju inte, man kan inte påverka hur förloppet av förlossningen går, för att det är ju kroppen som sköter det, eller?
Nej, men vissa saker kan man ju förbereda sig på. Man kan ju förbereda sig hur man andas genom verkar till viss del och så vidare. Men sen vet man ju aldrig hur överrumplad man blir av smärtan.
Nej.
Och jag tänker, jag drabbas sällan av panik sådär. Liksom, och det var inte en situation när jag kände mig otrygg eller liksom kunde få den panikkänslan under förlossningen. Det var inte det, men jag blev helt överväldigad av hur mycket min kropp födde barn. Det var svårt att kunna andas mig igenom det. Jag kanske hade övat för lite, I don't know, men det blev bra. Så att man, vissa saker kan man ju ändå förbereda sig på, men sen får man ju inte glömma att det här är liksom inte ett prov.
Nej.
Det är inte någonting vi pluggar för. Vi är så upplysta idag och vill ha
upplevelse. Och jag
kontroll.
Tänker, även om man gör det, för jag gick ju på sån här profilax. Och de... alltså även om jag gjorde det så hade ju... Man vet ju aldrig när man sätts i situationen hur man reagerar.
Nej.
Det är ju det, det är helt omöjligt att veta vad kroppen känner när man
jag
inte...
Jag tänker att det ändå alltid var bra att gå på sånt för att ha lite skinn på benen ifall man känner att man skulle ha användning av
lite
det.
Lite skinn på benen eller kött på benen.
Skinn på näsan tänkte jag säga.
Alltså det där är lite kött på benen.
Skinn på näsan.
Men det är ju inte onödigt kött så. På benen. Men det är väl mer, som du kanske säger, hur, det kan vara svårt att föreställa sig innan man är i den här smärtan. Det är lätt att kanske öva hemma på att andas. Jag tänker att det vore ju fint om alla kunde erbjudas det. Och så får man bestämma lite själv utifrån hur man är som person. Om det här. Framförallt det med profylaxkurs är det någonting som man känner att man kanske gör tillsammans med partner för att kunna förbereda sig om möjligt tillsammans på det sättet. Att kunna ha lite taktiker och lite andningsövningar som båda har lärt sig.
Vi har fått så mycket frågor. Så jag tänker att vi köra typ så här lite varannan fråga. Om du känner så här, nej det här är inget jag vill svara på, så säger du det bara, så tar vi nästa.
Ja, det får inte vara personliga frågor.
Nej, inte personligt såklart.
Hur tänker du då? Personligt för dig eller personligt?
Personligt för mig ingen fara, men inte så här,
andras förlossningar och så här.
Nej, men jag kan inte svara på individuella frågor. Hej, jag har tidigare högt blodtryck.
Nej, men jag tänker mer generellt.
Ja, sånt som ni kan tänka skulle stå i en bok.
Och så tänker jag, så att vi ska hinna med några frågor, så kör vi ganska korta svar. För nu svär, det är lätt att man svävar iväg och så kommer man in på nya saker. Nu sitter vi och pratar om våra förlossningar. Och vi har pratat om våra förlossningar typ 10 gånger, så nu måste vi sluta göra det. Så att lite kortare frågor med lite så här mer korta svar. Så vi kör varandra. Jag kan
du får köra ja eller nej.
Ja, lite ja eller nej. Första frågan. Finns det någonting man kan göra för att inte spricka? Alltså finns det någonting man kan göra för att minska risken att spricka?
Men det som man har forskat på och kan se att det finns ändå en högre nivå av evidens, bevis alltså, som man kan säga, är ju värme.
Oh my god, jag minns
det. Det är så skönt den där.
Jag fick varm handduk, det är det skönaste. Jag har en video och jag bara, mer handduk.
Och då pratar vi om alltså värme mot mellangården.
Alltså, jag fick inte kallt varm handduk.
Lilla utrymmet mellan snippan och...
Så skönt.
Rumpan.
Det var den bästa, det var den bästa smärtlindringen.
Det hade jag fan också. Bra tips. Nästa fråga.
Kan epidural ta olika?
Ja, den kan ta olika. Sen har man ju... brukar nog gå och slackna och säga att nej, men det spelar ingen roll om man ligger på sidan eller vad det nu är. Men den kan ta mer eller mindre åt ett håll. Och här vill jag slå ett slag för att säg det. Mm. Be om att få den omsatt.
Ja, det är så pass.
För den ska kunna ta samma på alla, eller?
Ja, men den tar väl inte samma på alla så. Men
den ska hjälpa mycket.
Den ska hjälpa mot verkarna. Sen kan jag ju ibland kanske tycka att en epidural slår ut... att den smärtlindrar för mycket i form av att man känner ingenting. Det är inte kul att krysta när man inte känner några krystvärkar till exempel.
Svårt framförallt.
Exakt. Det är inte kul för någon.
Nej, Det var inte kul.
Men okej, så den kan ta olika alltså. Och då vill det kan ta olika. Tipsa att säga till.
Ja, säg alltid till om man, om man får en bedövningsform som inte hjälper. Då får man tänka om och kanske erbjuda en annan. Och känner man att man är så här, nej, men jag har svårt att säga till om sådana här saker. Kan också vara typiskt kvinnligt. Prata ihop er. Med så att den du har med dig kanske kan föra din talan.
Att göra en abort... Kan det medföra en risk att man har svårare att bli gravid? Eller är det bara en myt, typ?
Nej, det skulle jag inte säga. Alltså,
att det inte kan påverka?
Sen beror det såklart på individuella... Alltså,
ja, för de har generellt, alla liksom.
Olika grundförutsättningar att kunna bli gravida, men själva aborten är.
Precis.
Hur farligt är det med... Heter det bäck, va? I fostervattnet?
Är det bäck? Barnbäck. Mäck brukar vi säga.
Det är ju alltså bajset.
Det första bajset, exakt.
Det har jag haft i båda mina när vattnet gått.
Ja, det kan vara ett tecken på att barnet är stressat i magen. Men oftast är det inte det. Det är ju också otroligt vanligt att det förekommer. Men det behöver, är det så att vattnet går på med en binda så att du ser vilken färg det här fostervattnet har. Är det så att det är lite grönt eller... brunt eller gult eller så. Så är det ofta färgat av
bajset.
Och då behöver man... Det är lite fler koller sen. Ja. Man behöver komma in
på förlossning. Vad kan det bero på? Eller, liksom, eller vad kan hända?
Men de ska väl inte få i sig det, sitt eget bajs?
Ja, men dels så kan de ju råka dra i sig fostervattnet efteråt.
Och det kan leda till?
Man kan få lite andningsstörning så här i början. Man kan ju... Ja, det finns lite olika saker som kan ske så, men det vanligaste är ju att även om barnet som föds sedan bajsar i magen så mår det ju bra. Men vi vill ju se att det inte är stressat där inne.
Man vill ha lite koll.
Ni vet ju, när ni själva blir stressade kanske
man bajsar på sig lite. Ja, för det händer mig också på min förlossning med bajset. Och det verkar som att det händer många utan att det är någon fara.
Man har lite koll ofta sen på barnet efteråt.
Man
på
får stanna kvar lite längre. Liksom.
Det fick vi göra.
Okej, jag vet inte ens vad det här är. Så därför tänker jag att jag ställer
jag har också skrivit upp
nyfikenhet.
Jag har också skrivit upp den.
Jag vet inte om det är samma.
Jag vill inte ha en fråga om slämproppen.
Nej, inte slämproppen. Utan det här är fosterafixi. Berätta mer om det och hur vanligt...
Fosterafixi.
Ja, fosterafixi. Eller vad heter det? Hur säger man?
Fosterafixi.
Nej. Fosterasfixi.
Fosterasfixi.
Vad är det för något?
Asfixi står ju för syrebrist. Att det sker under en förlossning, att barnet drabbas av syrebrist. Naturligt så blir det ju en liksom, kortvarig syrebrist, eller vad man ska säga, i samband med förlossningen. Men den här, det jag antar att frågeställaren syftar på är ju om den lider av liksom, verkligen syrebrist.
Ja, konsekvenserna på barnet.
Precis. Men det förekommer inte så ofta.
Men det kan väl bli illa, typ. Jag vet att jag hade navelsträngen runt halsen när jag föddes.
Det är jättevanligt.
Det hade, det hade mitt barn också.
Jag vill minnas någon siffra, nu kan jag minnas fel, men att det är en tredjedel ändå. Alltså det är jättevanligt. Men barnet då, andas ju inte där.
Nej, alltså, men då vet, jag att, att de fick göra ett akut kejsarsnitt på mamma. För att jag, mina hjärtljud försvann.
Så att då fick de akut... Det kan vara så här, ja precis. Men att navelsträngen är där... runt, det brukar vi lossa lite snabbt och lätt på när huvudet kommer ut, och känner vi alltid efter om det är en navelsträng där runt halsen. Det brukar de födda inte ens märka av.
Nej, jag märkte knappt det, men de sa det till mig efter, för jag märkte inte det. Men då sa de att det var på grund av att hon hade väldigt lång navelsträng, och då har jag följt frågan på det. Kan man ha olika långa navelsträngar?
Ja, det har man väl, men vad det spelar för roll vet
jag
inte.
Men de sa det, de bara, men den var väldigt lång liksom, så den hade snurrat runt
där. Det bra där i magen.
Ja, jag bara okej. Och då var jag så tänkt på det efterhand.
Det finns ju lite gel i den här navelsträngen som liksom gör att kärlen ska kunna pumpa blod. Det är inte kärlen som pumpar blod, men att det ska kunna pumpa blod i kärlen utan allt för mycket tryck från sin omgivning. Men det är klart att det blir annorlunda beroende på hur barnet tar sig ner i förlossningskanalen och om vattnet har gått eller inte.
Hur länge andas eller hur länge får bebisen syre genom navelsträngen? Och när börjar den andas?
När man klipper själv den.
Jag hoppas jag att den andas innan dess. Nej, men det är när den kommer ut och tar sitt första skrik.
Precis när den kommer ut. Men hur vet den det? Så om man hade fött den i... Det finns ju någon som föder i vatten. Om man skulle föda dem i vatten och hålla kvar dem, får de fortfarande syre genom navelsträngen då? Så länge livmodern, eller moderkakan sitter fast?
Nu är det advanced här.
Eller? Eller förstår du jag tänker?
Det är först när den kommer ut ur
fostersäcken.
Alltså nej, men liksom det är först vatten. När den kommer ut ur vattnet och känner, eller ut ur vaginan och tar sitt första andetag som den får sin luft. Alltså den, man har ju inte barnet under vattnet.
För att gå tillbaka till det här, alltså, konsekvenserna, vad kan en konsekvens till exempel vara från där fosterasfixi?
Ja. Jo, men det här med syrebrist, om det visar sig att det skapas en, eller har varit en syrebrist som ger en hjärnskada, så kan man ju få men beroende på var den hjärnskadan sitter och hur omfattande den är. Okay.
Varför sätter man, varför och när väljer man att sätta en elektrod, heter det va, sån här som man får på huvudet?
En skalpelektrod. Mm. Det ska ju sättas för att det finns en indikation för det. Mm. Det är ju ett invasivt ingrepp. Mm. Så. Sen behöver man inte vara rädd för att det är någon borr som borras in i barnets hjärna. Liksom.
Nej.
Utan det är en jättetunn metallfjäder kan man nästan likna det vid. Som sätts under huden på barnets huvud.
Mm. Ja, den sätts under huden?
Mm. Eller i huden. Liksom.
Mm. Här, precis vid fontanellen.
Jag trodde att det bara är något som...
Jag trodde det var där den skulle
titta. Jag har alltid trott att det bara är någon så här grej som man bara alltså, sätter mot huvudet.
Nej, man,
inte att
man
det går
skruvar
in.
Väl in den lite grann. Bara, under.
Precis. Den ser ut som en liten fjäder. Mm. Så att den skruvar man in lite. Låter väldigt brutalt. Det är inte så. Men det gör ju att fostervattnet går.
Mm.
Så att ofta så är det så att man kanske, för fosterhinnorna ligger ju liksom runt barnets huvud.
Hur många? En, två?
Två.
Två.
Och är det så att det inte är massa vatten däremellan så att det buktar, eller massa?
Det gjorde det på mig.
Ja. Är det så att hinnorna då inte har lite vatten emellan sig så att det går, om man nu behöver ta hål på fosterhinnorna, kan göra det med en liten virknål. Ser det lite ut som. Då kan man behöva ta den här skalpelektroden för att ta hål på hinnorna. Sen kan det också vara så att när vi har en yttre registrering med de här doserna ni minns.
Mm, just det.
Det kanske är så att man är väldigt aktiv eller ja, våra kroppar ser olika ut, att det är svårt att registrera och beroende på hur barnet ligger och sådär. Fosterhjärtljud när vi behöver övervaka.
Men det känns som att det är väldigt vanligt. Alltså ja, men, alla som jag har runt omkring har fått en sån, tror jag.
Jag tror att man, jag vet inte, men jag tänker att man skulle kunna vara mer återhållsam med det. Jag tror att det är viktigt att vi påminns om, men det ska också journalföras. Varför man sätter just den. Varför man har hål på vattnet och så vidare.
Men det sätts bara i huvudet eller inte någon annanstans?
Ja, den kan ju faktiskt sättas på stjärten om det är en stjärt.
På stjärten, ja.
Men den läser av?
Den läser av
hjärtljuden
på fostret.
Varför tror du, en så här personlig åsikt här från dig, att nu talar jag absolut inte från vad jag själv tycker överhuvudtaget. Jag tror inte någon av oss här inne tycker så här. Men frågan är i alla fall så här. Varför tror du samhället ser ner på oss kvinnor som förlöser via snitt? Jag vet inte om det är så här. Jag tycker inte det, som jag har heller inte fött via snitt, så jag kan inte relatera till den känslan. Antagligen finns det väl någon sanning bakom det.
Nej, men jag tror väl att de som ser ner, om man verkligen ska prata om ser ner på de här, det kanske finns en bild av att de födande skulle ta the easy way out på något sätt. Och det är ju oftast långt ifrån det. Om vi pratar om planerade kejsarsnitt så kan ju de vara olika anledningar. Det kan ju till exempel vara att man har en moderkaka som ligger för utgången och att man inte, alltså att det skulle vara livshotande att försöka sig på en vaginal förlossning. Men samtidigt kan det också vara förlossningsrädsla som har massor av trauman i botten som inte syns utåt. Så att jag tycker återigen att vi ska vara väldigt försiktiga med dels som kvinnor emellan, dels som samhälle, att värdera både födslar men också förlossningssätt.
Jag tycker bara, personligen tycker jag det är jättekonstigt att man ens gör det, för jag tänker väl att man vet så lite om vad människa, vem den är och vad den har gått igenom. Jag tycker, jag personligen skulle aldrig ens tänka en sån tanke.
Och sen tror jag också att man jag tror att vi alla kan på något sätt skriva, som är föräldrar, vet hur den här föräldrainstinkten är, och att i grund och botten så gör man ju det och väljer det man kan välja utifrån vad man tror är bäst.
Det som känns tryggat, hur kommer det här gå bäst? Det enda man bryr sig om är att det kommer ut ett friskt barn.
Och
liksom.
Sen kan man diskutera hur kan man förmedla den här informationen på rätt sätt.
Är det vanligt att få PMS och känna av sin cykel mer efter att man har fött barn?
Mm.
Det här är ju både och. Mm. Jag gjorde någon liten totalt ovetenskaplig undersökning där de fick svara på om de tyckte att sin mens hade blivit mer riklig och gjort mer ont efter födseln. Och jag vill minnas att typ 2/3 tyckte att det märktes av mer efter en förlossning. Jag vet faktiskt inte om det finns några studier som visar på något samband där. Mm. Men det kan ju gå åt båda hållen. Liksom. Mm. Jag vet också, jag följer ju upp dem och träffar ofta de som jag har varit gravida kanske senare i livet. Ny graviditet eller p-piller eller vad det nu kan vara. Och det finns ju de som berättar att nej, men jag tyckte att min mens blev mer sparsam. Mm. Så att min upplevelse är ju att ändå att fler tycker att den blir mer riklig och kanske mer
smärtsam. För mig var inte mensen så mycket, men jag kan säga så här att jag, både, är inte du också Mimmi? Och jag och sen typ två andra mina tjejkastor som har fött barn är så här, innan hade jag inte en susning.
Nej,
om jag hade ägglossning.
Jag känner av den så mycket tydligare.
Ägglossningen fanns inte. Jag bara, när har jag ägglossning?
Men jag håller med.
Och nu, alltså nu vet jag mer.
Men framförallt så känns det i hela mitt kön.
Det känns väl som att typ tappen tar in när du sätter dig.
Det känns nästan som att jag, som att någon stimulerar mig typ när jag har ägglossning. Det är därför jag blir så mycket kåtare också. För att, jag känner
kanske
att liksom så här, ja, men det kanske är så biologiskt att det är då man ska bli befruktad. Så det kanske då man ska också känna
sig
lite så här.
Jag blev gravid på min första ägglossning. Jag hade ju, ammade ju. Och sen så tog nästan ett år innan jag kände mig. Och även fast jag är barnmorska. Mm. Nu har jag inte haft regelbunden mens innan riktigt så. Eller cykler. Men jag har aldrig någonsin märkt av min ägglossning. Mm. Och sen efter det här så kände jag, men gud, är inte det här en ägglossning? Jag gick också på toaletten, utkommer en äggvitekaka liksom.
Visst är det så?
Jag bara, nu ska vi ligga. Vi låg och 2 veckor senare plötsligt.
Gud vad sjukt. Vad sjukt det är alltså.
Ja, men det är så galet. Men känner jag också
börjat
få verkligen
en sån
liten slemgrej vid ägglossning. Jag blir nästan så här, men gud, ska jag få mens nu? För att det kommer ut liksom.
Man kan ju filosofera lite om det kanske inte sker någon slags omställning på något sätt. Rent hormonellt efter att kroppen har, men det vågar jag inte säga att det
jag tror det
vi kan, men det är alltså, det som är viktigt, man kan tro massor av saker och det är viktigt att filosofera och spekulera, men man måste skilja det bara från vad man vet rent vetenskapligt.
Nästa fråga, du som barnmorska, tycker du om när en föderska har skrivit ett förlossningsbrev eller inte? Vad tycker du så här, att är mest nice? Förstås klart att det beror lite på vad de har skrivit och så, men bara så här, generellt.
När jag går in i ett rum och hälsar på den som ska föda eventuellt partner, så brukar jag alltid fråga, hur vill du att jag bistår dig? Vill du att jag ska informera dig så mycket som möjligt? Eller vill du att jag sköter mitt medicinska? Du fokuserar på andning och är i själva födandet mer. För här är vi ju så otroligt olika. Jag är ju rätt kommunikativ, jag brukar verkligen fråga, för då känner jag att då har jag gjort det jag kan för att möta den föddes önskemål. Men också, vill du att jag har en... Vissa vill ju liksom bli mer verbalt försiktigt omhändertagna, om man kan säga så. Medan andra gillar mer raka puckar. I en akut situation såklart måste man göra det man måste göra. Och det har jag aldrig varit med om, att någon födande inte snappar upp. Men för min del behövs det inget förlossningsbrev om det är så att man känner att man kan vara ärlig och kan föra en kommunikation under förlossningen. Det är ju extremt sällan att man är i så pass stark smärta att man inte kan säga någonting. Där kan man ju prata inom det par som ska vara med under förlossningen också. Men sen är det självklart så att kanske har man varit med om något våld eller något trauma eller något sånt där som man känner att men det kanske man inte orkar prata om där, men som man ändå vill att mammorskan ska veta om, så är det bra. Men man kan ju också berätta det för sin motherwatch barnmorska och det står med i så att man får göra som man vill, känner jag, det som man känner sig trygg med.
Du jobbar ju faktiskt på mödravården, alltså dit man går när man är gravid och bokar in sitt första samtal, gissar jag på. Och då är min fråga, är det lite så här från barnmorska till barnmorska, om man är lite mer så här lyxig med sin Vad säger man? Behandling, inte behandling.
Lyxig, vad menar du nu?
Jag upplever ju att jag har haft lite lyxiga barnmorskor på min mödravård. Nej, men du vet, de har alltid, så här, de har alltid låtit mig lyssna på hjärtat lite tidigare än vad man ska. De har alltid gjort lite, lite hinsvepningar så här, någon vecka tidigare. Ja, men du vet, så här, jag har alltid känt att så här, är barnmorskor så här på mödravården? Eller har jag haft lite så här, har jag fått en som är lite så här, nu kör vi, typ lite så. Det är min fråga.
Men vi har ju ett basprogram i mödravården som är, alla mödravård är frivillig, så man har ju rätt att tacka nej till det man inte vill bli erbjuden, så att säga. Och det är det basprogrammet vi ska hålla oss till. Sen har vi ju, vi har ju individer framför oss. Det här kan ju behöva justeras åt alla möjliga håll, beroende på hur graviditeten ser ut, vilken person du är som kanske behöver olika typer av stöd eller saker. Det är ju väldigt komplext. Jag tänker bara att lyssna på fosterljud. Det gör vi ju en första vecka 25 enligt basprogrammet. Jag menar, jag säger inte att något är rätt eller fel så, men det kanske är mycket idag är oro. Och där kan vi fundera på, gör vi saker som skapar mer oro? Kanske vad du hade då upplevt som lyx. Eller gör, om man nu skulle lyssna på det här fosterljudet, kan man verkligen släppa det då? Eller väcker det en oro om en dag igen? Och gör vi någon en björntjänst? Det här är ju vågskålar som vi balanserar på hela tiden, vill jag påstå. Ja, det hoppas jag att alla gör.
Ja, det tänker jag ju såklart att man gör. Men då har ni ändå ett så här program som ni går efter, som ni ska förhålla er till. Och sen så kanske man skiftar lite beroende på vem personen som sitter framför en. Liksom.
Ja, och sen, jag menar, det finns ju olika indikationer för att man till exempel kanske hinsveper tidigare än vad som rekommenderas enligt våra riktlinjer. Det kan ju vara alla möjliga orsaker. Till exempel att man har risk för havandeskapsförgiftning och man vill försöka få igång eller någonting.
Ja. Eller känner man att det verkligen är redo? Liksom. Alltså, för jag vet, min barnmorska, även om hon gjorde, alltså, hon kände ju att jag var öppen. Alltså hon kände att jag var öppen och att min kropp liksom var redo, att jag var redo, att jag min mental var väldigt så här, ja men kör. Alltså så här, då tänker jag att alltså några dagar hit eller dit kanske inte då spelar så stor roll.
Det viktiga är ju att du som födande får den informationen. Jag brukar alltid informera gällande hinsvepning, om vi tar det som exempel. Vad som står i PM:et, hur mycket evidens det verkligen har i forskning. Sen är det ju svårt att forska. Jag menar, min erfarenhet är ju att en hinsvepning sannolikt är mer effektfull än det här snittet i forskningen om det är ett mer moget status. För där brukar jag också informera om att jag kanske får in ett finger och tekniskt sett kan hinsvepa, men jag vet inte av min erfarenhet, och nu måste vi också skilja det på vad som är en beprövad erfarenhet och vad som är liksom forskning. Men återigen, det handlar ju om vad den som är gravid vill och önskar. Exakt. Också. Sen måste man kunna delge sin professionella bedömning av det här. Och sen, så länge det inte är något farligt, så är det mycket upp till den gravida själv att avgöra, så länge det står i linje med våran verksamhet och så vidare.
Vad kan vi som privatpersoner göra för att underlätta och hjälpa till i den här situationen? Finns det någonting som du tror liksom konkret att man kan göra?
Ja, men det håller ju en del demonstrationer. Det är också en del namninsamlingar. Sen tror jag ju på information. Och att du till exempel säger att nej, men du har knappt förstått att det är inte ditt fel. Att du inte har blivit varse det. Men...
lite va, att man inte läser på, tänker jag. Eller? Alltså ärligt talat, jag känner
menar samhällskunskap så?
Nej, men alltså, det är väl tillhör
väl. Man har inte tid att läsa på om allting.
Man liksom. Du kanske inte har det. Men jag hade absolut haft tid att sätta mig en kväll istället för att skrolla telefonen.
Det är klart att jag hade det, men det är klart att man har tiden.
Men vad följer vi för... alltså, med all respekt, liksom, vad omger vi oss av för informationsflöde? Det är lätt när man tycker att man har ett hetsigt liv att ägna sig åt yta. Det är så hjärnan funkar. Vi kanske behöver följa fler konton som...
typ ditt konto, instamorsan.
Nej,
morskan.
Kunde varit. Morskan.
Det hade kunnat varit instamorsan också.
Exakt. Nej, men, och jag följer ju, jag tycker ju blandningen är skön. Det är det som är, vissa konton följer man av vissa anledningar, för att man kanske vill bli inspirerad. Vissa konton kanske för att man vill få ökad förståelse. Men jag tror att vi kanske behöver ha fler utbildande konton. Och att vi, jag menar, det är egentligen sjukt va, att flera miljoner följer någon skådespelares konto som lägger upp någon post på om yta. Mm. Medan vi har konton som delar med sig med otroligt...
Viktig information.
Ja, det måste man ju ändå säga. Mm. Eller, och framförallt som kvinna, tänker jag.
Har du några tips på sådana här konton direkt som du vet?
Det kan vi lägga upp.
Ja,
Det kan vi kanske göra.
Samla oss lite.
Samla, du får skicka lite bra sådana konton till oss.
Ja, det är bra. För det är en bra grej.
För det tror jag vi behöver allihopa.
Och det finns ju många doldiskonton som liksom... Ja, men inte tjäna pengar och inget fel med det, men som inte har ett kommersiellt konto.
Ja, men som bara gör väldigt, det för att de verkligen vill och för att de verkligen vill att folk ska lära sig mer. Och det är ju typ det allra finaste egentligen. Om man tänker så här, de gör det här för att
och du och
inte
jag...
tjäna pengar på det, utan för att de faktiskt vill förmedla det här.
Ja, och du och jag, Mimmi, skulle till exempel, om vi sätter oss ner, om du vet vissa konton, jag skulle absolut vilja liksom lägga upp de här och säga till alla att så här kan ni läsa
och
mer.
Och dela. Alltså man kan, vi som har kanaler, dela sånt liksom, att, så att det sprids. Liksom.
Ja, och just dela typ demonstrationer eller namn... Ja.
Men jag tror ju i grund och botten, alltså alla kan ju göra något, det vill jag alltid tro. Men att vi är lite mer pålästa och att vi tillsammans på något sätt försöker trycka lite på att gravida och födande måste få kosta. Vi har ett alldeles för bra land.
Om du hade blivit inbjuden till en så här politisk
debatt,
hade du velat att du kunde tänka dig att ställa upp då?
Ja, men det måste jag ju. Jag har rätt svårt att gå i affektion så här i liksom en debatt så. Jag försöker hålla mig saklig. Men självklart. Men det är också frustrerande när man liksom inte pratar samma språk. Det är klart att det väcker massor av känslor. Och det är klart att saker sägs generellt i debatter som kanske inte borde höra hemma till debatterna. Men jag tror att man måste sakligt titta över hela strukturen kring, och jag menar att rotera runt folk från förlossning och BB, så jag menar, man jobbar ju på den enheten för att man vill jobba där. Måste också finnas en viss typ av kontinuitet. Men jag tror också att vi kan såklart bli bättre på att hjälpas åt. Men däremot det här med att säga att vi bara att man kan jobba på stämningen ungefär och liksom att få en kämparanda, den finns redan i det. Alltså,
nej, men det är väl
från den
där
dagen. Alltså, jag tror ingen brinner för.
Nej.
Vi är liksom en gemenskap som jag aldrig har sett genom in en yrkeskår.
Nej, men alltså, av alla, jag har haft många barnmorskor, liksom, nu är inte alla barnmorskor, det förstår jag, men alla liksom som har varit närvarande på mina förlossningar, exakt lika nöjd med alla. Och det känns som att varenda person jag träffar som jobbar med det här, jag känner varje gång att så här, du är gjord för det här. Gud vad du ska jobba med det här.
Och det är så kul.
Så känner jag verkligen varje gång jag träffar. Och så känner man ju typ inte med så många. Det är inte så att det går in på kassan på Sara bara, åh gud, du är gjord för att stå här. Utan många gånger
känner
jag,
du borde skaffa ett nytt jobb.
Och inte alla vårdkontakter känner man ju
nej,
så.
Nej, men så otrevliga, dyga. Det skulle aldrig ske. Eller jag i alla fall har inte stött på det.
Och det är lite intressant då, för jag frågade någon gång så här, vad är det? För jag får ofta höra att man sa du ser ut som en typisk barnmorska. Och då bara, men ställer jag frågan då på Instagram, vad är det som kännetecknar en barnmorska? Och då menar de typ träskor, en lite lilla mitofs på huvudet, gärna röda läppar. Och en så här utstrålar någon slags trygghet.
Jag skulle precis säga, för mig är det en trygghet.
Ja, och det,
jag känner
nog
direkt att det är en trygg, jag känner direkt att det är en trygg person. Eller jag har upplevt det med alla.
Lugn, känner jag.
Lugn, trygg. Och jag känner att jag kan man känner att man kan våga öppna upp sig. Man vågar vara sig själv.
Och det är så otroligt fint. För då möter man ju ändå, tänker jag, den man bistår under graviditeten eller födseln på dens nivå. Och det tror jag alla våra relationer...
Jag har en sista fråga. Bättre.
Ja.
Varför...
Handlar
när du
kom...
Nej,
när du... Jag har spänt upp byxorna här också.
Ja, då...
Vad kommer dyka upp härnäst?
Du sa när du kom in här själv, så det är faktiskt du som har tagit upp, att du får känna på så mycket bröst att alla vill. Varför? Hur är det inne i din yrkesroll?
Jag fattar
alltså, bröst är ju inte min specialitet. Det är ju egentligen kirurger som håller på med det. Men jag tror att man vågar. Det är mycket saker som kommer upp.
En trygghet
i barnmorskerummet. Och det här är väl märkt såklart mer av på mödravården. Folk vågar visa sin lilla leverfläck, eller om man nu tror, så man inte kanske känner att man vill visa sin äldre manliga husläkare eller någonting. Sen är jag extremt noggrann med att säga att, men det här kan inte jag bedöma. Men jag blir inte orolig här och nu. Jag kan hjälpa dig och visa vad du kan, kolla upp den. Men det är ju otroligt fint att få det här när både ungdomar och, för vi träffar ju en del ungdomar på barnmorskemottagningar också med p-piller när de ska gå till ungdomsmottagningen. Så man, det här att man vågar, ungefär som en gammal mormor eller farmor, kommer man till att våga liksom anförtro sina innersta, både psykiska men också fysiska funderingar.
Okej. Nu måste vi avrunda för vi har en jäkla massa barn som ska hämtas.
Jag är så ledsen.
Jag vill bara sitta och prata med dig.
Ja, det känns inte som att jag hunnit något.
Nej, jag blir jättestressad av det här. Vi måste ta ett till avsnitt.
Tack så snälla för att du kom hit.
Och allihopa, vi ska dela lite bra konton som utbildar.
Och gå in och följ Insta Morskan.
Morskan.
Som kan.
Kan om allt.
Tack så jättemycket för det här idag.
Ja, så roligt.
Hej då.
Hej då.
Podplay.